reportaget.
Stine Martinsson, du är scenograf och du har tänkt en hel del och du har jobbat mycket inför Min vän fascisten som kommer att ha premiär i oktober på Konsertteatern i Sundsvall. Och det är en föreställning som inte kommer att gå på turné i länet kan vi säga.
Den handlar om ett gäng vänner, vuxna. Som ska ut i sommarkvällarna, fira sommaren och ha en trevlig picknick tillsammans. Och de har med sig bord och stol och mat och det ska bli riktigt trevligt. Tills det kommer in en person klädd i nazistuniform. Vilket såklart är väldigt chockerande. Säger att människan som kommer in, han vet inte vem Hitler är. Uniformen har han hittat på vinden och det är hans morfars gamla uniform han tagit på sig, för nu ska han ut i världen och hitta nya vänner. Och då börjar de ju att undervisa honom i dels vad nazismen är, men också vad politiken överhuvudtaget är. Och de är inte helt ens. Man kan väl säga att de är väldigt olika. De har väldigt olika åsikter och det blir bråk och det är en satirisk skildring av politiken kan man säga. Så hur ska jag veta vad jag tycker? Du ska veta vad jag ska tro. Hur ska jag veta? Snälla säg mig, säg mig, snälla säg. Valt att göra ett drastiskt slut på det här. Man kan säga att som pjäsen är skrivet så börjar och slutar den med samma låt. Man kan säga att det är en rundgång som landar i samma situation som den börjar i. Men vi har tagit ett grepp på den här historien och säger att det kommer att sluta med en katastrof.
Och det är en musikal så det blir mycket musik och det blir mycket sång.
Det blir musik och sång hela tiden. Det är ingen talad replik överhuvudtaget. Alla repliker sjungs och det är genomkomponerat. Det är ett högt tempo och det är väldigt mycket det är svängigt. Låter fantastiskt bra, bra sångröst och bra musik. Många genrer, full fart. Men det är bara tre musikanter som dock spelar många instrument, många gitarrer, många pianoljud och fiol, dragspel. Så de har fullt upp.
Nu ska vi titta lite grann på och du ska få beskriva hur det kommer att se ut på scenen. Och det är ju ett enormt bygge att få hela golvet, alltså hela scengolvet att luta.
Det är ett enormt bygge som du säger. Väldigt, väldigt stort trägolv. Klätt med en grön matta. Det ska skildra den natur som de här människorna ger sig ut i. När man ser det först så är det helt tomt. Det är ett stort lutande golv. Det ligger en sten, det står ett träd. Och det är en referens till Beckets Vänta på Godot som ju utspelar sig vid en väg där det ligger en sten och står ett träd. Och det pekar på att vi har tänkt att det här egentligen har väldigt absurdistiska drag. Och till det så är det en font. Så det ser ut som ett natursommarlandskap men inte naturalistiskt, mer absurd. Där kommer människorna in. De har med sig allt de kommer att behöva för sin picknick. De har stole, bord, mat, handdukar för de ska bada. Och de är då klätta i de partipolitiska färgerna. Och det kommer så av att de tydligt är beskrivna i texterna som socialdemokrater, moderater, miljöpartist och en mer apolitisk person. Så det är ett par som är i rött, ett annat par som är i blått och rosa, och så är det en gul och en grön person. Så det är ett väldigt färgstarkt, tydligt univers. Grönt font, grönt golv och färgstarka kostymer. Även träet och stenen är målet i den här gröna färgen för att ge ett signal om att vi skildrar ingen realistisk situation. Och vi har inte heller önskan om att publiken ska uppfatta en realistisk historia. De ska mer uppfatta drastiska, absurda situationer och reflektera över vad det är det här betyder och vart det leder. I det här univers har vi ju fått en stor frihet, eller tatt kan man säga. När man inte jobbar med naturalism så kan man ju börja tänka i helt andra banor. Det kommer saker ifrån taket. När vi behöver en båt så kommer det en båt. Behöver vi en liten teater så kommer det en teater. Och det kommer andra saker som helt enkelt ska bryta upp det här naturalistiska flowet som skulle kunna uppstå och säga: hej, vänta lite. Den här scen handlar om det och det, och den skildras med sin egen visuella värld. Det är, jag tror det är 26 eller 28 sånger. Och för att ge en dynamisk bild, att det inte bara blir sång på sång i samma situation, så har vi jobbat mycket med att skapa olika situationer till de olika numrarna. Som Rasmus sa där uppe, så kan man se det här som en typ av nummerrevy.
Måste det bli jobbigt för skådisarna att springa upp och ner på den här scenen, för den lutar ju som sagt.
Den lutar 9 grader och det är en utmaning, helt klart. Jag har jobbat med precis 9 grader tidigare, och det som det ger positivt är ju en otroligt dynamisk scenbild. Skådespelarna ska arbeta med kroppen, vara fysiska, och det kommer att synas. Dans blir kanske inte lika perfekt och lika snyggt, men det ingår liksom en del av allt det här. Att det här lutande planet, det är en svår värld. Det är svårt att vara rak på ett lutande plan, och det handlar det ju en hel del om också här. Mm. Sen så har vi visat skådespelarna, vi har gjort en dummy, vi har satt en ramp med 9 grader, alla har gått på den, vi har sett till att de har väldigt bra skor på sig som alla tycker funkar för fötterna och som man inte korsar i. Så vi har ju tagit det i betraktning. Det är en del av det här ifrån början, att det ska fungera och att den fysiska utmaningen ska vara en bra givande utmaning. Sen betyder det också rent akustiskt att ljudet kommer bättre ut. Med den här lutningen så kommer ljudet bättre ut till publiken. Det betyder också att skådespelarna syns mycket bättre för publiken. Man kan stå bakom varandra och ändå vara fullt synlig. Man kommer inte gömma sig bakom varandra, vilket också är viktigt i det här. Som det är många numrar, alla sjunger och dansar, och då vill vi att alla ska ses och höras lika bra.
Är det någonting i den här föreställningen som kommer att överraska publiken, som det är bra att veta om, att det till exempel ska hända någonting av en viss sort för den som inte kan se?
Man kan säga att alla de här sakerna som kommer ifrån taket kommer ju som en överraskning för publiken. Nazisten, eller personen med nazi-uniform som ju inte är nazist, kommer in. Så har han ett gevär och han skjuter en anka. Ankan faller ifrån taket och ger alla en chock. Det är liksom där man kan säga att vi introducerar det här med att vi har full frihet till att låta allt hända hela tiden. Så har vi vår scenmästare Lars Petter, som ju har varit här på teatern väldigt, väldigt länge. Han är synlig i bild och kommer att gå ute kring scenen. Och han kommer att dra i rep, tror jag det heter. Han kommer att hissa saker från taket och hissa upp dem igen. Och han kommer bli, kan man säga, utanförskapet. De som är på scenen, det är gänget där lyckat medelklass, men orkestern som sitter bredvid är ett gäng papperslösa musikanter som inte får så svenska. Lars Peter är en arbetare som hjälper till. Så det är figuranter kring scenen. Lars Peter kommer att hissa ned en teater. Det är bra att veta att i den sången där de liksom sjunger ironiskt om de andra partierna, då kommer de ut genom en teaterridå som om att det är en politisk teater. Han kommer att hissa ned en båt. För det är en sång som handlar om att vi ska bygga en glädjens båt och segla ut i politiken. Han kommer att hissa ned månen. Och till slut så kommer han in med samma anger som skjuts i första bild, men nu är den stekt. Så det är lite grejer där. Sen så, jag har glömt att säga att undervägs mitt i pjäsen så öppnas ett hål också i golvet och den badar. Kan man säga, det kommer också att hissas ned fyra stora svastikor. Och det blir en chockerande bild, åtminstone tycker jag att det är otäckt att se på. Men det har den funktionen att det kommer ifrån taget i en låt som väldigt suggerande berättar om svastikan som svajar i vinden under den linden. Hur nazismen fick människor att gå med under sin parol i Tyskland. Och då är det ju en bild som är väldigt stark och gänget kommer när de här svastikorna har fallit ifrån taget, river ned dem och slänger ut dem. En annan sak, och det är helt i slutet, det är att det detoneras en bomb. Fonden spricker. Allt blir svart. Ifrån taket kommer det tömmas en hink med svart granulat eller snö, en blandning, som täcker scenen. Så den här vackra värld vi har sett ifrån början plötsligt är helt förstört. Och det är ju... Det är ju där man kan säga att vi har bestämt att pjäsen kan inte starta och sluta i samma bild. Vi måste säga att kommer nazismen eller fascismen in så kommer världen att förstöras. Så det kommer att hända många saker som hjälper varje scen att få sitt eget liv.
Vad har du att säga till dem då som kommer att komma och ta del av den här föreställningen på Konsertteatern i Sundsvall?
Jag vill säga njut av de underbara rösterna, den svängiga härliga musiken och lyssna till texterna och upplev någonting helt enestående eget. Så man får någonting med sig hem, man får en underhållande upplevelse mens man ser den och man får någonting med hem att tänka över.
Jag vet att den föreställningen i alla fall kommer att bli syntolkad och det känns som att det blir en utmaning för den syntolken.
Ja, det är inte mycket plats emellan. Det är ingen moment där det inte händer någonting. Det sjungs, spelas hela tiden. Men texten är ju ganska tydlig. Så jag tror att man absolut kan få stor behållning bara att lyssna sången och musiken. Det kan jag inte se något problem alls. När jag har jobbat med den så har jag ju haft den i hörlurarna. Ett vanligt manus sitter jag och läser och ska lägga till mycket i min egen fantasi. Men här har jag ju fått en inspelning som är väldigt häftig att lyssna på.
Det sa Stine Martensen som är scenograf för föreställningen Min vän fascisten som kommer att ha premiär i oktober på Konsertteatern i Sundsvall. Och reporter i inslaget var jag, Annette Strandqvist.